Halleluja. Idag ska vi tala om någonting som jag har talat om förr. Jag har faktiskt till och med skrivit en liten bok på spansk om det här ämnet. Ryktet om Jesus. Det är det vi ska tala om idag. Vi tror att Gud har stora planer för oss som menighet här på Sotra. Jag är sån här stammis här nu då. På spanska säger man caserito, och det är när man kommer tillbaka hela tiden. Casa, det betyder ju hem då. Så jag är hemma här nu. Amen. Det är nog därför det känns så att man är lite närmare varandra då. Så. Amen. Jag tror att Gud har mycket gott för oss här hemma på Sotra. Och jag tror att Gud, han talar nu, jag har talat lite med Nollif och så där också, om att det finns så mycket som Gud vill säga till oss just nu den här tiden. En av sakerna som Gud talar till oss är att om vi kan komma närmare Herren och söka honom, ta tid med honom personligt, och det tror jag är så värdefullt att vi gör. Men sen så handlar det också om att vi ska kunna komma ut med ett budskap i den världen där vi bor. Till människor som är runt omkring oss. Och det budskapet jag ska tala idag hoppas jag kan bli till en uppmuntran. Eller säger ni uppmuntring? Så att det här kan kännas lite enklare att göra. Jesus han talade till oss och han sa, gå ut i hela världen och predika evangelium. I Markus så talar han om att predika för allt skapat. Till alla människor på hela jorden. Och det kan kännas som en stor uppgift för oss. När vi tänker på hur mycket människor som finns. Det finns också en del hinder i världen. Gud vill att vi ska nå ut med evangelium i hela världen. Men det finns också en fiende som vill hindra det här. Och vi har idag sett lite grann på att det finns förföljelse. Det finns svårigheter som man kan möta i just det här med att tala öppet om Jesus, att han är världens frälsare. Så vi kan se att Gud är för det här. Men vi kan också säga att det finns en fiende som är emot att det här ska ske. Gud han är så mycket större än vad fienden är. Gud han bor i oss, det är därför det står det att större är han som bor i oss än den som i världen är. Gud han är på våran sida i det här arbetet att få dela med oss om evangelium. Men det kan likväl, det är norsk, det kan likväl kännas som en stor uppgåva, det är också norsk. Det är det att jag är runt lite norska nu under dagen när vi arbetar och så vidare. Faktum är att vi är lätta häromdagen när hon skulle gå förbi mig i köket. Det är så här, vi lagar mat tillsammans nu och ganska mycket då. Så helt plötsligt så går vi lätta och så ger hon mig en liten knuff och säger hon så här, "Unskyld," säger hon. Det tyckte jag var så fint. Det är norskt då. Men i alla fall så är det så här att faktum är att arbetet är stort. Det är så. Men Gud han har också gett oss en del verktyg till att göra det här arbetet enklare. Norleif han arbetar mycket med bilar och med annat. Och han vet, det som jag ska dela med mig nu. En mycket enkel uppgift kan bli väldigt svår om man inte har rätt verktyg. Har du råkat ut för det någon gång? Man vet precis vad man ska göra, man vet precis hur det ska gå till. Men man kan inte få till det för att man saknar det här verktyget som man just behöver. Och man kan ha nästan ett verktyg. Men om det inte riktigt passar så kan man ändå inte lyckas och få till den här förhållandevis enkla uppgiften som man har att utföra. Vet du det att Gud han har gett oss verktyg? I Guds ord så kallas de här verktygen för nycklar. Vi ska tala lite grann, men innan vi kommer för långt in i det här så ska vi läsa i Guds ord tillsammans idag i Lukas kapitel 5 och vers 15. Det här är en av de många ställen som vi finner i Nya testamentet där Jesus blir omnämnd. Och det talas om det här ryktet som gick ut om Jesus när han vandrade på jorden. Och det resultat som fanns. Tänkte vi skulle läsa här tillsammans idag i Lukas 5 och 15. Nu misstänker jag att det är så att jag kanske har en annan översättning än den du har. Men jag hoppas att det ska gå bra ändå. Du kan ju lyssna och läsa samtidigt och jag tror att du ska se att vi är på samma sida då. Det står så här, men ryktet om ham, det som vi talar om idag är ryktet om Jesus. Men ryktet om ham, om Jesus, spred sig bara ännu mer, står det. Och här har vi konsekvensen av att ryktet om Jesus spred sig. Se här, och stora flocker strömmer till för att höra ham och för att bli helbredet från sina sjukdomar. Låt oss smaka på den här versen lite grann. Det står att ryktet om Jesus gick ut bara mer och mer. Och när det skedde så strömmade folket till, eller som det står i någon översättning, att det är folkmassorna strömmade till. Och det står inte bara att de ville komma nära, men det står att de kom, och de var helt inriktade på att de kom för att de ville höra honom. Och de ville bli helade ifrån sina sjukdomar. Nu kanske det är någon som trott att jag inte vet vad jag ska säga just nu, men det var en sån här teknisk paus då, så man får tänka till lite grann på vad det är jag egentligen står och säger här. Det är så viktigt att vi tar emot det här, tror jag. Ryktet om Jesus gick ut och folket kom in. Ryktet gick ut och folket kom in, men de kom in och de hade en viss attityd när de kom. Den attityden var att de ville höra honom och de ville bli helade från sina sjukdomar. Det här är så kraftfullt. Folket kom, men de kom och de var redo att ta emot ifrån himlens Gud. De var redo att ta emot ifrån honom det som de behövde. De kom med ett syfte. Ryktet om Jesus tror jag är så kraftfullt, så att det är en av de här nycklarna för att vi ska kunna nå hela världen med evangelium. När jag öppnade på internet för att se om det fanns några såna här, jag öppnade faktiskt så skulle se om det fanns på norsk några såna här synonymer till ordet rykte. På engelskan står det fame. Han var famous. Han hade ett fame på engelskan. Och så finns det också det här ordet på engelskan rumor. Och vi på norska och på svenska också, så är det som att de här två, de är i ett ord då. Det är rykte. Så ett rykte kan både vara ett gott rykte och ett rykte kan vara ett sådant när folk säger ett sådant som inte är så positivt då. Men vet ni hur många synonymer jag hittade? Det bara kom upp direkt på skärmen där. Hur många synonymer jag hittade på det här ordet rykte? Det kom upp en lista på 41 stycken synonymer på det ordet. Om man är bibellärare då hoppar man i stolen när man sitter. 41 stycken synonymer. Jag tyckte det var lite speciellt. Jag har inte skrivit upp allihopa, men några stycken tog jag med. Ett rykte. Vad betyder det? Och det här är på norsk då. Det var ett av orden som jag hittade, var bygdesnack. Det är norsk. Jag visste inte riktigt om jag skulle kalla den här predikan ryktet om Jesus, eller om jag helt enkelt skulle kalla det byggnadssnack. Men det är bra det där. Det var något som var väldigt nära relaterat till stort folkesnack. Ett av orden som jag såg var djungeltelegraf. Det är bra också. Kanske passar bättre i Sydamerika någonstans, men det fungerar också. Och det betyder ju faktiskt samma sak som rykte. Jag läste vidare. Jag såg det här med ett notat eller ett bud. Vi kanske känner mer igen när vi hör en nyhet. Att nyheter når fram. Jag hittade ord som berättelse. Eller besked. Rapport. Upplysning. Helt enkelt. Djungeltelegraf eller bygdesnack. Fanns ord som reklam. Ett rykte. Reklam. När vi tänker på reklam så tänker nästan alla på Coca-Cola. En del har mer gått över till Pepsi Max. Men Coca-Cola är det som är väldigt känt för just när det gäller reklam. Jag tror en av de företag som har utvecklat det här mest av alla på jorden, företag och produkter och så vidare, det är reklamen för Coca-Cola. Jag tror det är väldigt svårt att komma till en plats på jorden där man inte kan se de här röda skyltarna med Coca-Cola. Bara en liten detalj om det. De säger att reklamen fungerar så att första gången man ser Coca-Cola så är det som att det registrerar inte riktigt, men det blir som att det fastnar lite grann. Och sen när man ser det igen så är det som att det förstärker att man har sett det tidigare, att man ser det igen. Och sen säger de att när man ser det tredje gången på en kort period, om man ser tre stycken, om du går förbi och ser tre skyltar med Coca-Cola, troligtvis så börjar du känna någonting långt ner i dig, att du skulle gärna vilja ha en iskall Coca-Cola. Första gången så var intrycket ganska svagt. Men det blev förstärkt av att man hör ett litet intryck igen. Jag ser en skylt igen. Men sen tredje gången, då är det som att de här tre, de förstärker varann. Och då blir det en väldig påverkan på oss. Jag tror att ryktet är likadant. Ibland så känner vi kanske att vi behöver dela så väldigt mycket om Jesus. Ibland så har vi idén om att vi behöver dela hela evangeliet med någon. För att de ska bli frälsta, att de ska bli nyfikna på Jesus, eller att de ska önska gå till menigheten på söndag, eller att de ska börja söka vem han är. Men jag tror det att, precis som med reklam, ett av de orden som kom upp i den listan med synonymer på rykte var just det, reklam. Så tror jag att det är så här att om vi kan bara lägga någonting lite till, när den människan stöter på samma sak fler gånger, så kommer det att bli någonting som kommer att gripa dem. Och de kommer att få den här känslan av att de vill veta mer, de vill höra mer, de vill uppleva någonting. Det är så viktigt att vi kan bara säga de här enkla sakerna om Jesus med folk som är runt omkring. Sen så fanns det också sådana här ord som medelse. Och då kom faktiskt ordet melding upp. Och då naturligtvis, då tänker vi direkt på sms, eller hur? Man får en melding så här, pling, plong, så här i telefonen. Visst. Och jag tror att vi lever i en dag faktiskt när det här ryktet som vi hört talar om, att det här kan bli ännu mycket mer effektivt på den tiden som vi lever. Först så kom ju radion och telegraf och såna ting. Men nu genom internet så kan vi nå väldigt mycket folk på väldigt kort tid. Det fanns några som gjorde en film som hette Gud är inte död. Och så i slutet där säger de, skicka en meldning till någon och skriv bara helt enkelt, Gud är inte död. En sån fenomenal tanke. Jag tänkte hur det här bara spreds ut så här. Du ser hur ryktet kan spridas mycket, mycket enklare genom de verktyg som vi har fått i våra händer idag. Jag tror att vi kommer se en stor skörd. Jag tror att det kommer bli så att vi får uppleva i våra liv att det kommer en stor skörd in i Guds rike. Människor runt omkring. Kanske till och med människor som vi inte riktigt har räknat med. Men att det ska komma den här tiden när budskapet går ut på ett sådant sätt att det påverkar folk så att de själva börjar upprepa det som de har hört. Och det är då det blir sån här folksnack eller bygdesnack om man säger. Det kan påverka en grupp. 2001 blev jag bjuden på en resa till Israel. Femstjärnigt hotell hela resan igenom. På olika platser. Vi började i Egypten där och då bodde jag på ett hotell så utanför fönstret på mitt rum så kunde jag se tre pyramider. När vi bodde i Jerusalem så kunde jag se den här bönemuren utanför fönstret på hotellet. Top notch. Jag betalade ingenting mer än skatten för resan. Det var så att vi hade en bibelskoleelev som arbetade med en resa och höll på att sätta ihop en resa för 150 personer som var katoliker från tre länder. Mexiko, Argentina, Bolivia. Alldeles innan resan skulle ske så blev den som skulle resa med som talare och som predikant och skulle vara med och relatera lite grann de här platserna till vad som står i Bibeln blev sjuk och var tvungen att säga jag kan inte resa på den här resan. Så då frågade hon ifall jag hade lust att åka med på den här resan och tala lite grann på de olika platserna som vi skulle besöka då under de här dagarna. Och hon började förklara då att ja, du behöver inte betala någonting. Jag sa, vänta lite, jag ska tänka på det. Ja, det gör jag. Så jag åker med på den här resan då. Fantastisk upplevelse. Det var en annan predikant med i den här gruppen också. En vän till mig faktiskt som åkte med, som också var pastor och missionär faktiskt. Och då hade vi den här gruppen och ganska så snart så lade vi märke till att de var religiösa, tänkte mycket på Gud och så vidare. Men det fanns inte den här kunskapen om frälsningen i generellt sett i gruppen då. Säkert att det fanns några frälst och så vidare. Men då bestämde vi oss för en sak. Varje plats vi besöker så ska vi börja tala om vad Bibeln säger om den platsen. Men vi ska dra hela vägen in till att tala om evangelium och bjuda in för frälsning på var en plats som vi besöker. Vi bestämde oss för det. Han talade på vissa ställen, jag talade på andra ställen och så vidare. Vi började tala om och allting gick ut på att Jesus stod på korset för våra synder. Den som tar emot honom i sitt hjärta kan bli frälst. Det var där vi slutade alla platserna och allt det vi talade om. Och vi sa, du kan gärna få be med oss just nu och vi kan be till frälsning med dig. Eller också kan du söka upp oss vid något tillfälle för att vi reser ju nu tillsammans under 10 dagar. Och du får gärna tala med oss personligen och så vill vi gärna hjälpa dig så du kan få lära känna Jesus och bli frälst. Så vi började tala om det här och det blev på något sätt att vi fick uppleva den här kraften av att folk började bli mer och mer centrerade kring Jesus. Tänka på Jesus. Tala om Jesus, kommentera om Jesus och så vidare. Naturligtvis var, vi hade ju en väldig setting, det är engelska. Vi hade en så här tillfälle att göra det när vi var i Israel och så vidare. Reste runt på den här, för allting pekade ju på en sak bara. Men vi upplevde hur människorna blev så enormt centrerade kring Jesus. Så det här att vittna och tala med människor och få be med människor. Vi bad med mer än 50 av dem till frälsning under de här 10 dagarna. Fantastisk upplevelse. Men jag vill bara säga det att det blev enklare och enklare ju längre det här folkesnacket kom igång. Det är som att det förbereder så att det blir så enkelt sedan att tala om Jesus. Till slut så var det så att folket var så redo på något sätt. Så att det var väldigt, väldigt enkelt att säga, vill du bli frälst? Ja, det vill jag. Den stilen, jag kommer ihåg en dag, av någon anledning, jag var ju lite av en ledare där, så jag hade väl någonting på gång då. Och kom in på bussen som den sista personen som gick upp på bussen då. Kom in där, gick genom en gången i bussen och såg att det fanns en stol ledig där och på en plats. Satte mig ner, hamnade bredvid en ung man vid namn Elvis från Bolivia. Jag satte mig ner där och sa god morgon till honom på spansk. Och vi satt där en liten stund och så sa han, du, jag hade en dröm i natt, sa han. Och så, aha, okej. Okay. Vad drömde du om, frågade jag. Jag drömde om att du satte dig bredvid mig på bussen, sa han. Och så drömde jag att du plockade fram din bibel och så drömde jag att du läste för mig ur bibeln. Och så sen så drömde jag att vi bad tillsammans, sa han. Och så, vad bra, sa jag, tog fram min bibel. Inte så svårt. Eller hur? Ganska förberedda gärningar där. Man bara hamnar rätt i. Vad var det som gav den möjligheten? Det var det att det hade gått ut någonting. Ryktet gick ut. Och det tar fram i människor den här längtan efter att ha mer. Att få ta emot, att få ta del av. Så det kan bli så enkelt att få dela evangelium. Vi ser här också att det här med rykte, det kan gå lite längre egentligen också om vi ser på vad som händer. Vi vet ju alla effekten som ett negativt rykte kan ha. Om folk börjar tala illa om någon och så vidare, så kan det bli att det sätter en bild i människor av att de tänker om den här människan så som de har hört. Det är kanske någonting som är ganska uppenbart för oss i det samhälle vi lever. Kanske lite grann också på grund av det här med internet och så vidare. Det finns så mycket information överallt. Och ibland så blir det att ett rykte kan skapa negativt eller positivt en bild hos människor. De tänker att den där människan, han är si eller han är så. På grund av det här ryktet. Inte kanske på grund av några fakta egentligen, men på grund av vad folkesnacket säger. Och då läste jag ord i den här listan lite längre ner då, ibland de här 41 synonymerna, så står det så här: erkläring. Jag är inte så bra på norska ändå. Men på engelska så är det ord som recognition and reputation. Jag vet inte, men är det någonting sånt, anseende? Kan man säga ett sånt ord? Det fanns också i listan. Erkläring. Och anseende, anseelse, det är som en statement, uttalat. Och anseelse, är det lite närmare det vi talar om nu? Reputation eller recognition? Okej. För då hittar man de orden där, och längst ner på listan så stod det namn. Rykte, genom allihopa de här namnen, orden som synonymer, längst ner står det namn. Man kan få ett gott namn. Eller man kan få sitt namn smutskastat på grund av vad ett rykte kan skapa. Och då tänkte jag att vad speciellt egentligen om man talar om ryktet om Jesus. Det leder fram till att det handlar om hans namn. Det står i Bibeln att om någon kallar på hans namn, så ska de bli frälsta. Jesus sa vid ett tillfälle det: om du erkänner, om du bekänner mig inför människorna, så ska Gud Fadern i himlen bekänna dig inför sina änglar en dag. Det står på en vers i Bibeln att det finns inget annat namn givet ibland folk genom vilket man kan bli frälst. Nyktet om Jesus, det kommer fram till att bära ut hans namn. Kan du lite grann tänka dig kraften i det här ryktet som går ut? I Matteus, det är hit vi ska, Matteus kapitel 16. Här kanske det inte direkt står det här ordet rykte. Om man öppnar i Bibeln hemma och gör ett litet bibelstudium, så är det väldigt intressant att öppna på just det ordet, var man hittar ordet rykte i Nya Testamentet, och se alla de bibelverserna som syftar till det här. Men sedan så har vi en hel del andra bibelställen också som faktiskt talar om det utan att använda ordet rykte. Och det här är ett sånt ställe som jag tycker är väldigt intressant egentligen i linje med det vi talar om idag. Då Jesus kom till trakterna vid Caesarea, det här är nu Matteus 16, och det är vers 13. Matteus kapitel 16 och vers 13. Står det så här, väldigt känt ställe. Står så här, då Jesus kom till trakterna vid Caesarea Filippi, spurte han disciplinerna, vem säger folk att människosonen är? Folkesnack. Eller hur? Djungeltelegraf. Bygdesnack. Vem säger folk att människosonen är? De svarte, någon säger döparen Johannes, andra Elia, återigen Jeremia eller en annan av profeterna. Och dere, nu frågar Jesus, och dere, spurte han, vem säger dere att jag är? Då svarade Simon Peter, du är Messias, den levande Guds son. Den levande Guds son. Jesus tog till ordet och sa, saliga du Simon, son of Jonah, för detta har icke kött och blod uppenbart för dig, men min far som är i himlen. Och det säger jag dig, du är Peter, och på denna klippa vill jag bygga min kyrka. Och dödsrikets portar skall icke få makt över den. Jag vill ge dig himmelrikets nycklar. Det du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och det som du löser på jorden ska vara löst i himlen. Och han förbjöd, titta här nu, och han förbjöd, står det faktiskt i Bibeln, förbjöd disciplinerna strängt och se till någon att han var Messias. Jesus sa helt enkelt, tala inte om det här för någon. Eller hur? Så det börjar med att Jesus talar om att, vad säger folk i bygden? Vad talar folk i bygden? Och det slutar med att Jesus säger, säg inte det här till någon, tala inte om det här. Nu fick Petrus uppenbarat från Gud vem verkligen Jesus var. Oerhört viktigt för hela världen att veta om. Men då säger Jesus, tala inte om det här för någon. Kan ni se att egentligen hela det här stycket utspelar sig inom... Vi har ett ämne som hela det här stycket i Bibeln handlar om. Det handlar om vad folk pratar. Det handlar först om vad alla andra sa. Sen handlar det om vad Petrus sa. Och till slut så säger Jesus, säg ingenting! Eller hur? Han sa det strängt så där, som jag gjorde nu. Eller hur? Säg ingenting om det här till någon. Det hände ibland med Jesus så där att han talade om för folk. Så när någon blir helad så sa han så här, se till att du inte berättar för någon vad som hände just nu. Eller hur? Har ni sett det någonstans i Bibeln? Man har undrat kanske lite grann varför sa Jesus så och så vidare. Jag har en liten teori om det. Men här så kan vi se att när Jesus talar om att han vill bygga sin församling, så talar han om det i ett sammanhang när han berör om vad folk talar om, vad folk säger. Man kan säga att han talar om att bygga sin församling, och så handlar det då hela det här temat som han berör där handlar om vad säger folk. Det är så viktigt om man vill se Guds församling växa att tänka på vad säger folk. Jesus säger jag ska bygga min församling, säger han. Och så säger han också det att dödsrikets portar. Fiendens auktoritet, som man kan översätta det till, ska inte kunna hindra det här bygget. Gud vill att evangelium ska gå ut, fienden vill hindra. Jesus, han säger jag ska bygga min församling, och fienden han vill hindra. Men Jesus säger han kommer inte att klara av det. Han säger alltihopa det här när han har tanken med att ryktet ska gå ut vad folk säger. Och så säger han att jag ska ge himmelrikets nycklar till församlingen. Ett rykte kan sprida sig som en eld. En eld kan sprida sig så fort så det kan vara väldigt svårt att kontrollera den. Vi har sett det på nyheterna på olika platser i vår värld, både i Europa, USA och på andra platser i världen. Hur det har varit ganska mycket eld senare tider och som har varit väldigt svåra att kunna kontrollera. Så kan det bli när folk börjar att tala. att det sprider sig med en sådan kraft så att det kan vara väldigt svårt att hindra. Vet du att någonting som kan bli väldigt lurt för fienden att stoppa är ryktet om Jesus. Amen. När det sätter igång så blir det som att det blir för mycket för djävulen. Det blir för mycket för den onde. Det blir för mycket för han som vill hindra. Han kommer inte klara av det. Det var någon som sa det att mellan dig och vem som helst på jorden, om man nu säger kungen i Sverige eller vilken personlighet man nu talar om, säger att det är högst 6 led som skiljer oss från vem som helst egentligen på jorden. Kan du tänka dig, det är inte så mycket. 6 led, så punkt, punkt, punkt. Hur många led tog du att komma fram hit? Egentligen det här kan gå ut över hela jorden så fort egentligen. Vad folk snackar om. Ryktet, hur det sprider sig. I Markus står det om det här med ryktet också. I Markus kapitel 1 kan vi öppna. Markus. Jesus han säger jag ska bygga min församling. Jag ska bygga min menighet. När han talar om att bygga sin menighet så talar han om att han vill bygga upp den. Och jag tror att två områden där menigheten behöver bli uppbyggd för att vi ska kunna komma framåt i det Gud vill är att vi behöver bli uppbyggda i kraft och vi behöver bli uppbyggda i nummer. Och jag tror att fienden han tycker det är helt okej med söndagsmöten så länge som det bara påverkar de som är på söndagsmötet. Men när Guds kraft börjar att verka i ett söndagsmöte, då är fienden inte så glad längre. Idag på morgonen när vi hör om människor som blir helade. Amen, halleluja. Det där är någonting som det börjar störa fienden. Men när det börjar bli fler som kommer och folk börjar prata om Jesus, det är det där som fienden egentligen är rädd för. Jesus har sagt att han kommer inte att klara av att stanna. Han kommer inte att klara av att bromsa det här. Markus 1, vers 27. Så står det här att folk blev förfärat och spurt över varandra. Vad är detta? En ny lärare med makt och myndighet. Ser du kraften här? Makt och myndighet. Han befaller till och med de orena andarna och de lyder. Och ryktet står det, vers 28. Och ryktet om honom kom snart ut överallt i hela Galileen. Vi såg här experimentet på morgonen hur ryktet spred sig i den här gruppen väldigt fort. Det kom ut i hela Galileen. Det kom ut till så mycket folk där. Och så vidare. Om vi nu hoppar fram i texten lite grann så kan vi se slutgiltiga resultatet. Vers 37. Då står det, och då de fann honom, det är alltså lärjungarna letar efter Jesus, sa de, alla letar efter dig, sa de. Det är det som sker när ryktet går ut. Ryktet om Jesus. Det kommer att påverka människor att de till slut kommer till punkten. De letar efter honom. Det är den situationen som vi vill ha här på Sotra. I Bergen. I Bergen. Hela vårt underbara Norge. Sverige och resten av världen. Att alla letar efter honom. Det står till och med i, det här står i Matteus 14, men vi behöver inte öppna. Det står att Herodes hörde under de dagarna ryktet om Jesus. Herodes var kung. Vi är ofta begränsade i att kunna träffa alla människor. En del bor för långt bort, andra har en väldigt speciell position och så vidare. Att träffa kungen är inte så där helt självklart enkelt. Och ofta så är det så, det är lite svårt. Det är inte bara så att du går upp och knackar på dörren så här och säger ja, jag vill prata med kung Carl Gustav eller något sånt. Eller hur? Då säger, vem är du? Säger han då. Vad vill du? Jag vill bara berätta om Jesus. Det är inte så enkelt alla gånger. Men det står att till och med Herodes, till och med kungen, hörde de dagarna om ryktet om Jesus. Ryktet kommer in där du inte kommer in. Ryktet når dit du inte når. Alla hörde, till och med Herodes. Herodes, han hade ju letat efter Jesus förr. När Jesus föddes så letade han efter Jesus för att ta död på honom. Sedan så letade han faktiskt väldigt mycket efter Jesus. Vid ett tillfälle kom det till och med människor som kom till Jesus och sa: Herodes, han vet vad du gör. Du borde smita så han inte får tag på dig. Och där säger Jesus: ja, men hälsa honom att jag är hela sjuk och kastar ut demoner här under 3 dagar till. Och sen så är jag färdig. I slutet så står det att Herodes blev glad när Jesus till slut stod inför honom. För han hade länge velat tala med honom. Vet du vad som hände? Ryktet nådde Herodes. Alla letar efter dig. Alla önskar tala med dig. Det var en kvinna. Markus 5. Markus 5. Vers 25. Här är det en kvinna bland folket. Man kan tycka vem som helst. Den här kvinnan, vers 25, Markus 5, 25. Nu var det en kvinna där som hade haft blödningar i 12 år, sjuk. Hon hade varit behandlad av många läkare och lidit mycket. Och hon hade och allt hon hade betalt och allt vad hon ägde. Hon hade brukt allt vad hon ägde utan att bli hulpet eller hjälpt. Det var inte heller blivit, det hade hellre blivit värre med henne. Hon blev sämre. Men sen står det i vers 27. Hon hade hört om Jesus. Folkesnack, bygdesnack. Djungeltelegrafen. Hon hade hört om Jesus. Och nu kommer hon bakom honom i gruppen och pressar sig fram. Och hon önskar att åtminstone få röra vid tofsen på hans mantel. För ryktet gick ut. Och det kom fram till den här kvinnan. Och den här kvinnan söker efter att själv få kontakt med denna Jesus. I Romarbrevet 10. Och vers 17 har vi en känd vers. Och jag känner nu att jag har talat ganska länge. Så vi tar det så här. Vet ni vad det står där? Det står där att tron kommer av förkunnelsen. Står det på norsk och på svensk. Står det predika. På engelskan står det hearing. Hearing. Faith cometh by hearing. Det var så här King James version. Cometh by hearing. And hearing by the word of God. En förkunnelsen i kraft av Kristi ord, Guds ord, något sådant. Tron kommer. Jesus säger sen till den här kvinnan: vem har rört mig? Ah, det är hon. Jesus säger till henne: din tro har helat dig. Hur kunde hon få tro? Hon hörde vad folket talade. När man ser det ordet där, hörande eller förkunnelse eller något sånt, så kan man också där hitta flera synonymer på det ordet. Grekiska, akoe. Jag läste de där orden, det handlar om en rapport. Det såg vi också när det gällde ryktet, eller hur? Det handlar om att höra. Det handlar om ett budskap, kan vara ett vittnesbörd. Och så där stod det ibland orden om vad akoe på grekiska betyder, så är det, står det ordet rykte. Fame. Tro kommer av att höra ryktet. Så hon kom och sökte Jesus, men hon kom redo att ta emot. Jag tyckte det här var ganska uppmuntrande egentligen. Jesus sa ofta det här att tala inte om för någon, sa han. Vid ett tillfälle sa han: gå till överste prästen som ett vittnesbörd för dem. Men tala inte om för någon annan vad som har skett. Han gav det, och jag har hört olika teorier om vad det kan ha varit. Någon sa att det är sån här omvänd psykologi. När du säger till någon vad de inte ska göra, så gör de det. Fungerar det eller inte? Jag menar, det fungerar ju om jag säger så här: blunda allihopa. Blunda allihopa. Blunda allihopa. Vill ni blunda så här? Stäng ögonen. Vad heter det på norsk? När man stänger ögonen, vad säger du? Nu ska jag prova på norsk istället. Ska vi se om det, för alla fortsätter att titta på mig. Så här. Vad är han driver med? Kan dere lycka ögonen? Nu, nå. No. Tänk inte på en rosa elefant. Omvänd psykologi. Hur många av er tänkte på en rosa elefant? Det fungerar ju. Så jag har hört det här. Jesus sa så. Tala inte om för någon. Och någon sa, det var det att han använde om vid psykologi så här. Gör inte det. Och då helt plötsligt gör de det. Vad fan sa att han inte ska. Det kan ju ligga lite i det, jag vet inte. Men jag tror att det är egentligen någonting annat här. Jesus, han visste om en sak. Han visste om att det finns en enorm kraft. När folk börjar att tala. Det finns en enorm konsekvens som kommer att ske. Om den här människan berättar, jag kunde inte se, men han har gett mig min syn. Jag var sjuk, men han har helat mig. Jag var lam, kunde inte gå, men han har gett mig kraft igen att gå. Om det skulle komma ut så skulle någonting sätta igång. Det skulle sätta igång en löpeld av ett rykte om Jesus som går ut allt mer och folkmängder. Multitudes skulle komma och söka efter Jesus. Och han var inte helt redo för det. Jesus ville använda sin tid för att lära sina lärjungar. Jesus ville använda sin tid för att fullborda det han hade startat. Jesus var tvungen att komma till platsen där han hängde mellan himmel och jord. Och tog människornas synder på sig och dog i vår plats. Jesus var tvungen att komma till platsen när han efter 3 dagar hade varit död. Att han kunde uppstå ifrån det döda med all makt i himlen och på jorden. Och den dagen sa Jesus, nu behöver du inte stänga munnen. Nu kan du öppna munnen och nu kan du berätta för alla runt omkring vem jag är. För jag var död och jag lever och jag ska aldrig någonsin mer dö. Och den som tror på mig, han ska leva om än han dör. Woo! Amen. Nu har jag talat så länge, va? Så dit kom vi idag. Men känn dig uppmuntrad till att säga någonting gott om Jesus. Utan att känna krav på dig att du behöver säga så väldigt mycket. Om du säger till någon, jag är så glad Jesus. Så gör du ett alldeles fantastiskt arbete. Att sprida ryktet om Guds son.